lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till kapitel 7 i Första Samuelsboken. I slutet av kapitel 6 hörde vi hur folket hade sett in i Guds ark, fastän det efter Guds lag endast var lov för överste prästen att se den. Men Israel hade länge levt i avfall. Prästerna hade skändat templet genom sitt respektlösa handlande med folkets offer. Så när Herrens ark återvänder, så är man inte mogna att ta emot den. Nyfiket strömmar man till Betsemes för att se arken, och 70 slås av Herrens hand på grund av denna respektlöshet. Men de låter sig inte varnas, och Herren slår ytterligare 50 000 av folket. Och då kastar de sig från den ena ytterligheten till den andra. Istället för att bekänna sin synd, ödmjuka sig och behandla Herrens ark med respekt, så sänder de arken ifrån sig. För de förstår inte att det inte är arken som är farlig. Men det ödeläggande ligger i deras respektlöshet inför den Gud som så klart har sagt att ingen annan än överste prästen ska se arken. Och Gud låter inte jäcka sig. Men i nyfikenhet så strömmar man till för att få se. Och när först 70 blir slagna och därefter 50 000 så får de panik. Och istället för att låta Guds tuktan driva dem till omvändelse så blir de vidskepliga och önskar sända ifrån sig arken. De sänder bud till Kirjat Jearim och säger: kom ni och hämta arken. Med andra ord, Israel är inte redo att motta Guds ark. De är inte beredda att bekänna sina synder och vända om till Herren. Och i hela 20 år var de tvungna att leva i nöd och svårigheter, där de nog suckade till Gud, men lika väl inte ännu var redo att skaffa bort de främmande avgudarna, böja sig för Gud och söka honom av hela sitt hjärta. För det är inte arken som är det viktiga, men Gud. De ska inte fästa sitt hjärta till ett sakrament eller en yttre ting, men till den levande Gud. Vi läser Första Samuels bok kapitel 7, verserna 1 och 2. Då kom Kirjat Jearims män och hämtade Herrens ark dit upp och förde den in i Abinadabs hus på höjden. Och hans son Eleasar helgade det till att ha vården om Herrens ark. Och från den dag då arken fick sin plats i Kirjat Jearim förflöt en lång tid, 20 år förgick, och hela Israels hus suckade nu efter Herren. Efter 20 års nöd hade de äntligen kommit till den punkten då de sökte Gud. Och vi upplever också i vår tid ett förnyat intresse för livets stora frågor och för Guds ord. Och det gläder mig, eftersom det är min fasta övertygelse att Guds folk måste återvända till Bibeln som grundläggande auktoritet och livsnorm. Ordet är ledstjärnan. Jag tror att alla Bibelns 66 böcker är inspirerade av Gud. Från Första Mosebok till Uppenbarelseboken är Guds ord. och vi måste återvända till dess grundläggande undervisning. Genom flera år hade varit ett ökande intresse för Bibeln. Men det går otroligt sakta. Hur lång tid ska det ta innan vi som nation och folk återvänder till ordet? Jag är klar över att majoriteten aldrig kommer att välja den smala vägen, där Jesus kallar oss att ta upp vårt kors och följa honom. Men den som bekänner sig höra till Guds folk måste leva i och av ordet och ha Guds ord som den absoluta norm och grund. Folk börjar naturligt nog tröttna på politikerna som ger löften och sedan nya löften utan att hålla dem, fast de avgivit så stora och många löften. Det är bara ett fel med alla dessa stora löften. De fungerar inte och vår nation är i kris. Tänk om vi i Sverige, i vår desperation och nöd, ville vända oss till Gud, kompromisslöst och helhjärtat. För det var vad som hände i Israel efter 20 svåra år, efter arkens återkomst. Det är ingen hjälp i arken om vi inte lyder Gud. Och vi läser vidare i Samuelsbokens 7 kapitel, vers 3 och 4. Men Samuel sade till hela Israels hus: om ni av hela ert hjärta vill vända om till Herren, så skaffa bort från er de främmande gudarna och astarterna, och vänd era hjärtan till Herren och tjäna endast honom. Så skall han rädda er från filisternas hand. Då skaffade Israels barn bort balerna och astarterna och tjänade endast Herren. Fram till det här ögonblicket så har allt som profeten Samuel upplevt varit en förberedelsetid. Och här börjar nu Samuels gärning för Gud och för sitt folk Israel. De hade avfallit från Gud. De hade lidit nederlag i så många strider och de var enormt modlösa. Men nu, äntligen, börjar de vända sin suck och sin klagan till Gud. Ja, som det står i vers 2, och hela Israel suckade nu efter Herren. Precis som den förlorade sonen som kom till besinning där han vaktade svin i främmande land och sa: jag vill stå upp och gå till min far. Och jag vet att det idag är många människor som tröttnat på syndens svinstia, som gjort själen fattig och tom, och som önskar sig tillbaka till fars hus. Och det är endast en väg tillbaka, genom Guds ord. Jesus, frälsningens budskap: hör så får din själ leva. Nationen Israel är i nöd, stor och djup nöd, och det är endast en väg ut ur deras nöd, nämligen att de av hela sitt hjärta vänder om till Herren och skaffar bort de främmande gudarna. Samuels budskap ljuder till Israels folk, och de förnimmer att det är mer än teori. Det är en vind ifrån evighetens värld som nu blåser genom profeten som Gud har upprest. Och så är frågan: ska folket i tro hissa sina segel? Gud sänder sin vind, men det är människans ansvar att hissa segel. det vill säga ta vara på besökelsetiden. Ska Israel ge akt på Samuels budskap? Eller ska besökelsetiden och möjligheten gå dem förbi än en gång? Eller ska de lyssna till profetrösten och församla sig? Vi läser första Samuels bok kapitel 7, vers 5 och 6. Och Samuel sade, församla hela Israel i Mispa, så vill jag där be till Herren för er. Då församlade de sig i Mispa och öste upp vatten och göt ut det inför Herren och fastade den dagen. Och de sade där, vi har syndat mot Herren. Och Samuel skipade rätt bland Israels barn i Mispa. Här ser vi hur man vänder sig bort från de falska gudarna och vänder sitt hjärta till den enda sanne Gud. Samuel ber för dem och de bekänner sina synder. Och någon annan väg till Gud finns inte. Det människorna idag behöver är att gå till Gud och bekänna sina synder. Människan måste få se sig själv i ljuset från Guds eget ord och se att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, som det står i Romarbrevets tredje kapitel. Och den själ som gör det kan vara fullt viss och säker på att Jesu Kristi, Guds sons blod, renar honom eller henne ifrån alla synder. Det är egentligen tragiskt att tänka på att Israel var tvungna att sjunka så djupt och att de väntade i hela 20 år efter att arken återvänt innan de helhjärtat sökte Gud. Men nu har de vänt om. Vi läser vers 7 och 8. Men när filisterna hörde att Israels barn hade församlat sig i Mispa, drog filisternas hövding dit upp mot Israel. Då Israels barn hörde detta, blev de förskräckta för filisterna. Och Israels barn sade till Samuel, upphör inte att ropa för oss till Herren, vår Gud, att han må rädda oss från filisternas hand. När Israel vänder om och samlas i Guds namn, då vaknar filisterna till liv. Satan och världen fruktar inte för bekännare som lever i gråzonen, utan Guds fruktan, i ständiga kompromisser. Men ett liv i Guds fruktan och en klar bekännelse väcker fiendens hat, och så angriper han. Men filisterna kommer att få erfara att det är ett nytt Israel man nu kommer att möta i striden. För nu är det inte världsliga präster som Hofni och Pinehas som tjänstgör i templet och föraktar den helige Gud. Nu är det Guds profet Samuel folket lyssnar till. De har förkastat sina avgudar och haft ett radikalt möte med Gud. Deras synder är bekända och borttagna. Och de söker inte längre hjälp i yttre ting som arken. Nu söker de hjälp hos den levande, allsmäktige Gud. Och på folkets begäran går Samuel i fasta och förbön för folket. Och vi läser verserna 9 till och med 11. Då tog Samuel ett dilam och offrade det som ett helt brännoffer åt Herren. Och Samuel ropade till Herren för Israel och Herren bönhörde honom. Medan Samuel offrade brännoffret ryckte nämligen filisterna fram till strid mot Israel. Men Herren lät ett starkt åskväder dundra över filisterna den dagen och förvirrade dem, så att de blev slagna av Israel. Och Israels män drog ut från Mispa och förföljde filisterna och nedgjorde dem, medan de förföljde dem ända till trakten nedanför Bet-Kar. Gud gav Israel seger, och det är den första seger Israel har haft på många år. Och folket inser att det var Gud som handlade i denna situation. Och därmed får de också stadfäst att Gud är trofast, och deras ansvar är att vända om till Gud, be och tro. Och Samuels starka ord om nödvändigheten av en helhjärtad omvändelse blev också bekräftade i denna strid. Vi läser vers 12. Då tog Samuel en sten och reste den mellan Mispa och Sen och gav den namnet Eben-Haeser, och han sade: in till nu har Herren hjälpt oss. Eben-Haeser eller Eben-Eser betyder hjälpens sten eller hjälpstenen. Så Samuel ger också offentligt äran till Gud genom att uttala det ord som senare upprepats släkt efter släkt: hit intill Herren har hjälpt oss så väl, intill idag, till idag. Ebenezer var en minnessten som blickade tillbaka och påminde om Herrens trofasthet. Ebenezer var också en sten av erkännande, en sten för nuet, det närvarande ögonblicket. Och det var en uppenbarelsens sten som vittnade om Herrens hjälp i framtiden. Han har hjälpt oss till detta ögonblick, och hans trofasthet är evig. Samuel reste en sten som hjälpte folket att se tillbaka med tacksamhet, glädje och trösta sig i nuet och se framtiden an med gudomlig förväntan. Stenen till minne om Herrens hjälp är en sten som restes till ära för honom som var, som är och som skall komma. Romarbrevet 8, vers 28 säger: vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Eller som det står i en annan översättning: för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi läser också Romarbrevet 8, vers 31 och 32. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför skall han inte skänka oss allt med honom? Och vi fortsätter i Första Samuelsboken 7, verserna 13 till och med 17. Så blev filisterna kuvade och kom inte mer in i Israels land. Och Herrens hand var emot filisterna så länge Samuel levde. Och de städer som filisterna hade tagit från Israel kom tillbaka till Israel allesammans, från Ekron ända till Gat. Och det tillhörande området tog Israel också tillbaka från filisterna. Och mellan Israel och amoréerna blev det fred. Och Samuel var domare i Israel så länge han levde. Varje år färdades han omkring till Betel, Gilgal och Mispa, och han skipade rätt i Israel på alla dessa platser. Sedan brukade han vända tillbaka till Rama, ty där var hans hem, och där skipade han annars rätt i Israel. Där byggde han också ett altare åt Herren. Där Samuel är, där blir det byggd ett altare för Israels Gud. När vi nu kommer till första Samuelsboken kapitel 8 vill jag citera profeten Hosea kapitel 13 och vers 11 innan vi går vidare. Ja, en kung skall jag ge dig i min vrede, och i min förgrymmelse skall jag åter ta honom bort. Hosea 13:11. Samuel var en stark domare och en verklig gudsman. Han hade växt upp i Herrens tabernakel, där han sett de onda gärningar som Elis söner hade gjort. Och han hade också sett hur Gud hade låtit sin dom komma över Eli och hans söner. Och vi läser kapitel 8, verserna 1 till och med 3. Men när Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. Hans förstfödde son hette Joel och hans andre son Abia. De hade sitt domarsäte i Berseba, men hans söner vandrade inte på hans väg, utan vek av från den och sökte orätt vinning. De tog mutor och förvrängde lagen. Guds liv kan inte ärvas. Varje generation måste personligen möta den helige Gud till omvändelse och nytt liv. Och låt oss lägga märke till att det ingenstans står att Gud kallade Samuel att sätta sina söner till domare över Israel. Han gör faktiskt samma misstag som prästen Eli hade gjort. Vers 4 och 5. Då församlade sig alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama, och de sade till honom: du är ju nu gammal, och dina söner vandrar inte på dina vägar. Så sätt nu en kung över oss till att skipa rätt bland oss, så som alla andra folk har. Men folkets olycka är att de är så påverkade av de hedniska nationerna runt omkring som hade kungar. Så istället för att be Gud uppresa en ny Samuel, så ber man om en kung, så som alla andra folk har. Trots att Gud klart sagt, ni ska inte vara som andra folk. Ni är mitt utvalda folk. Herren ska vara er kung. Guds kallelse var: ni ska inte vara som andra folk. Folkets önskan var: vi vill vara som alla andra folk. Vi läser vers 6 och 7. Men Samuel ogillade att det sade så: ge oss en kung, för att han må skipa rätt ibland oss. Och Samuel bad till Herren. Då sade Herren till Samuel: lyssna till folkets ord och gör allt vad de begär av dig. Ty det är inte dig de har förkastat. Nej, mig har de förkastat, genom att de inte vill att jag ska vara kung över dem. Att Samuel hade insatt sina egna söner som domare gav Israels folk anledning att be om en kung. För Samuels söner vandrade inte samma väg som Samuel. Det är en dubbel smärta för Samuel. Men Gud tröstar honom och säger att det är inte dig de förkastar, utan mig. Och dina söner är inte den verkliga orsaken, men bara en ursäkt att än en gång förkasta Gud som den suveräne Herre i livet. Precis som de alltid har gjort från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag, säger Gud. Och så säger Gud att Samuel ska varna folket och berätta att om de väljer en människa till kung så ska han ta deras söner och han ska sätta dem på sina vagnar och hästar till sin tjänst. Och andra ska tvingas att plöja hans åkerjord och inbärga hans skörd och tillverka hans krigsredskap och hans vagnsredskap och så vidare. Era döttrar ska han ta, era bästa åkrar, vingårdar och olivplanteringar ska han ta och han ska ge dem åt sina tjänare. Och så varnar Samuel och säger att när ni då ropar om hjälp för den kungs skull som ni själva utvalt åt er, då ska Herren inte svara er. Och vi läser verserna 19 till och med 22. Men folket ville inte lyssna till Samuels ord utan sade, nej, en kung måste vi ha över oss. Vi vill bli lika alla andra folk. Vi vill ha en kung som skipar rätt bland oss och som drar ut i spetsen för oss till att föra våra krig. Då nu Samuel hörde allt detta som folket sade, framförde han det till Herren. Men Herren sade till Samuel, lyssna till deras ord och sätt en kung över dem. Då sade Samuel till Israels män, gå hem, var och en till sin stad. Folket hade fått klar besked. Den dag kan komma då de ska ropa till Gud för att bli befriade från den kung de önskat sig. Men då ska Gud inte svara dem. Men folket kräver att få sin egen vilja. Och Gud låter dem få sin vilja. Men det som var sant i Mose dagar är fortfarande sant. Saltaren 106, vers 14 och 15 säger, det greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom över dem. Gud låter dem få sin vilja, men det kommer inte att bli till deras fördel och välsignelse som vi ska se. Gud vill fortfarande tala till sitt folk genom profeten. Som vi ska se så talar inte Gud direkt med kungen, men fortfarande genom profeten som bär fram Guds ord till kungen. Och kungen kan ta emot eller förkasta budskapet som han själv vill, vilket kan bli ödesdigert för folket. Efter all nöd de upplevt vill de än en gång gå sin egen väg. Må du och jag få nåd att lära av deras misstag och av hjärtat bedja. O, håll mig, Herre, i din hand och stärk min tro, den svaga. Blott du mig för till livets land, du gärna må mig aga. Om så behövs, giv kors och nöd, men styrk mig med ditt blod, din död, och tryck mig till ditt hjärta. Och med det är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68, Stockholm.